En podcast från Aftonbladet.
Kungen vill ha mer pengar.
Och prinsessorna Beatrice och Eugenie, de portas från kungliga framträdanden.
Och det pågår en kapplöpning i Hollywood om att göra serie eller film om ex-prinsen Andrews liv.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring.
Maria, vi grattade ju Estelle förra veckan som hon fyllde 14. Mm. Och nu tycker jag vi grattar Oscar, för han har nämligen fyllt 10.
Absolut, såklart vi ska gratta det. Det är ju en ganska stor sak, när jag till och med minns det, när man fyllde så det blev 2 siffror istället för en. Grattis Oscar, underbart. Tiden går, snart så har vi ju en drös med tonåringar i svenska kungahuset, då blir det livat och glatt.
Det blir liv i luckan, ja. Och, jag minns hur det var när, alltså jag säger fortfarande kungabarnen, det får vi sluta med nu då, för nu är det en annan generation som är kungabarnen, men Victoria, Carl Philip och Madeleine, när de närmade sig tonåren, då gjorde ju även du och jag det, kan vi säga. Mm. Jag minns det faktiskt.
Ja, det kommer jag ihåg. Det blev ju lite andra typer av rubriker då i samband med också att kungabarnen, om vi tillåter oss själva att kalla dem det för sista gången, när de började gå ut på stan.
Ja, det blev en enorm... Ja, det blir en annan typ av bevakning från tidningarna.
Så blev det.
Ja, verkligen.
Okej, idag när vi spelar in, vi brukar ju säga det, då är det 4 mars, onsdag, och klockan är snart 10:30. Och vi ska börja med det senaste från rättegången mot Marius Borg-Höjby. Marius Borg-Höjby står ju åtalad för bland annat flera våldtäkter, misshandel av tidigare flickvänner, olaga hot och narkotikabrott. Rättegången var beräknad att ta 7 veckor, men redan nu så man har behövt lägga in lite mer tid och avsätta mer tid. Måndagar är vanligtvis en domstolsfri dag, men rättegången fick starta upp igen i måndags, de låg efter tidsschemat.
Ja, men det var väl klokt att de tog den där extra dagen då. Den här veckan, alltså inledningen av den handlar mycket om en omfattande genomgång och analys av sms och annan kommunikation mellan Nora Haukland och Marius Borg-Höjby. Och Nora Haukland var ju tidigare flickvän då till Marius. Det är ju väldigt speciellt att få sina högst privata sms upplästa inför en stor samling medier, advokater, åhörare, domare. För vi pratar ju om ungefär 800 sidor med meddelanden. Och till och med VG, som har en väldigt omfattande bevakning av rättegången, har skrivit ut i sina artiklar att vi kommer inte publicera de mest privata. Nej. Så ni förstår magnituden av det hela.
Det finns liksom ingen anledning till det. Man kan förstå kontexten och det övergripande ändå.
Verkligen. Men man har då kunnat följa Noras och Marius relation. Till en början stormande och passionerad. Och sen mer mörk, svartsjuk och även kontrollerande. Mm.
I ett sms frågar Nora vad det är hon behöver ge upp i sitt liv. Hon är ju en offentlig person, en kändis. Och i Norge, hon syns ju mycket på tv och i tidningar och press och medier och tv. Ja. I flera meddelanden så är hon orolig över vad för inskränkningar hon måste göra kring sin offentlighet. För att kunna då vara tillsammans med Marius som... Jag skyr offentligheten. Han har ju ganska negativ syn på medier överlag.
Oh ja. När Marius då får frågan vad hon då tycker att han ska inskränka, så skriver han så här. Och det får du nästan ta med mamma och Håkon. Vad du ska ge upp och inte ge upp. Jag kan inte stå och säga saker som du ska ge upp utan att veta helt var gränserna går. Så det finns ju en tydlig skillnad på hur Nora Haukland och Marius då ser på sitt liv tillsammans. Och så skapar det ju såklart problem mellan dem. Han skriver även till henne att det är sjukt att hon värderar förhållandet utifrån vilka tv-produktioner hon kan vara med i och inte. Och han skriver då att det är ytligt att tänka så. Att han skulle ge upp allt för henne. Och Nora Haukland svarar att det faktiskt handlar om hennes liv och karriär.
Marius är då misstänkt för våld i nära relationer, gäller Nora Haukland. Det inbegriper fysiskt våld, men även ord och kontroll över vad hon gjorde och vem hon träffade. En väninna till Nora Haukland har också vittnat om relationen. Hon beskriver att hon uppfattade Nora som glad och utåtriktad, men att hon ändrade sig när hon blev tillsammans med Marius, att hon blev inåtvänd och orolig.
Ja, hon säger också att, eller de pratar mycket om att hon kanske blir osäker och nervös på olika sätt. Och Nora Haugland frågar ju ofta då sin väninna, ibland via sms och på andra sätt då, om det var okej av henne att lägga upp vissa bilder på sociala medier, om hennes beteende var okej, om hennes klädval var okej. Och den här väninnan då uppfattar ju Marius som mycket kontrollerande och svartsjuk. Jag tycker ju att man med rätta kan påstå att det är ett varningstecken och ett, också ett väldigt vanligt sätt för en person att kontrollera en annan, just när man går liksom på vad den andra personen ska ha på sig, vem de ska träffa, ja, vad de ska göra i livet.
Red flag.
Ja, verkligen.
Samtidigt så vittnar väninnan om att Marius berättat för henne att han ville fria till Nora under en resa till Paris. Så det verkar ju ha varit ett väldigt komplicerat förhållande.
Mm. Och den så kallade Frogner-kvinnan, hon är ju central i rättegången då.
Och det är ju en annan kvinna, ska vi säga.
Ja, det är en annan. Ja, alltså Nora Haugland är ju, hon står ju med sitt namn hela tiden. Frogner-kvinnan är, det är den kvinnan som Marius bodde tillsammans med och fick sin lägenhet förstörd. Det var ju då i augusti 2024. Ni kommer kanske ihåg där att en kniv var instucken i väggen. Han hade misstänkt då slagit henne och så vidare. Hon vittnar idag och ska då berätta sin version av vad som hände i förhållandet med Marius.
Mm, och vad som hände den här natten då, som du nämnde, 4 augusti 2024. Polisen fick då rycka ut efter att Marius påstås, som du sa, att han hade liksom en kniv tryckt eller kastat eller satt in en kniv i väggen i hans då ex-flickväns hem, och det anses vara den här natten som liksom startade lite hela den här utredningen. Se och hör har ju, jag såg de har publicerat bilder inifrån lägenheten eller hur den då såg ut efter.
Det var ju ganska chockartat när Se och gav ut det numret. Det var ju både på nätet och i papperstidningen. De var ju först med de här bilderna, och jag tror att det var då många också insåg att det här är någonting mer utöver ett gräl. Jag menar, det är ganska våldsamt. Man ser att så mycket som är förstört i hennes lägenhet så förstår man att det har varit vajsing.
Men vi ska ju, precis som vi alltid gör, att säga då att Marius Borrhöjby står misstänkt för de här åtalspunkterna och det här som vi har nämnt. Några saker har han erkänt när det gäller de åtalspunkterna, men i övrigt så han ska anses oskyldig och enbart misstänkt till han eventuellt blir dömd för brott. Mm.
Men de, alltså, det här paret, de gjorde ju slut, eller de, ja, relationen tog slut efter den här händelsen då i augusti 2024. Men sent på hösten 2025 så tar de upp kontakten igen, trots att Marius Borrhöjby då har besöksförbud mot henne.
Mm. Vi är ju mitt inne i den här rättegångsprocessen, Jenny. Rättegången ska då pågå 7 veckor. Nu börjar vi liksom vi är i den andra delen av rättegången. Har du sett eller hört någonting nytt vad det gäller liksom eventuell dom eller när det kan komma? Vad jag förstår så kommer det ta x antal veckor även efter rättegången är avslutad.
Ja, det kommer ta tid. Man säger ju då att är det runt 19 mars har jag för mig som rättegångens sista dag är planerad till, någonting sånt. Men som sagt, vi kommer ju trilla in i april innan det kommer en dom, skulle jag tro. Så att ja, det tar sin tid.
Nu portas ex-prins Andrews döttrar, prinsessorna Beatrice och Eugene, från de klassiska hästtävlingarna under Royal Ascot i juni. Anledningen är den pågående skandalen kring huset York och dess kopplingar då till Jeffrey Epstein. Det rapporterade Mail on Sunday.
Mm, och brittisk press, de rapporterar också att källor uppger att systrarna inte kommer få ta plats i den kungliga logen vid de här prestigefyllda hästkapplöpningsevenemangen i juni, alltså Royal Ascot. Och de får inte heller delta i den kungliga processionen tillsammans med seniora medlemmar av kungafamiljen. Royal Ascot är ju en klassiker i den brittiska kungafamiljen. Drottning Elizabeth, hon missade aldrig Royal Ascot. Det har arrangerats kungliga tävlingar där sedan 1711. Och drottningen, hon hade ju själv hästar som vunnit tävlingar då 20-tal gånger.
Ja. Och det är ju inte vilket evenemang som helst för kungafamiljen. De kommer åkande, ni har säkert sett bilder på det genom åren. De kommer ju åkande i den här häst och vagn och droskor och det är med så här jättefina hattar, och det ska alltid diskuteras de här hattarna. Och
ja, det är ju jättecentralt.
Ja, och gör de här liksom klassiska hälsningarna till folket. Seniora kungligheterna då, de kommer i de här droskorna. Och det har ju varit en ceremoniell tradition sedan 1825. Omkring 300 000 besökare kommer då under de här 5 dagarna. Det minglas, byts kontakter och bilder från evenemanget visas ju upp på många tidningar och tv. Men nu får de inte vara med längre.
Nej,
Beatrice Udin.
Jag tror att det är ett ganska hårt slag för prinsessorna. Skälet har ju att göra med Andrew Mountbatten-Windsor och Sarah Fergusons kontakt med Epstein, så är det ju. Och det ställer ju också frågor om hela familjens ekonomi, hur förknippad var den med Epstein? Och det pågår ju också en utredning om ifall Andrew begått tjänstefel i offentligt ämbete, kopplat då till den tiden då han var brittiskt handelssändebud. Det påstås att han delade känslig information då med sexdömde pedofilen Jeffrey Epstein.
Och vi ställde ju den här frågan i förra poddavsnittet, vad som nu ska hända med döttrarna. Jenny, jag har haft det här på känn i flera veckor, att det kommer att bli förändringar.
Ja, men jag vet att du har sagt
fler,
det.
Ännu fler än bara detta då. För enligt då uppgifter till tidningen är detta en del av ett bredare beslut, det här med att de inte ska få vara med på en hästkapplingslöpningen. Det är en del av ett bredare beslut att utesluta prinsessorna från olika publikevenemang under överskådlig framtid.
Ja, för jag tror inte att det var tanken från början, men nu när det blivit värre och värre med Andrew och Sarah så har man då fått ta till detta. Prins William har ju rått andra kungligheter då att inte fotograferas tillsammans med systrarna under...
Ja, precis. Enligt uppgift.
Enligt uppgift, får vi säga. Under resten av året. Det rapporteras om källor som säger att andra kungligheter då ska hålla en armlängds avstånd till systrarna.
Och det här med att de beportade då från Royal Ascot ska också ha att göra med att de i den kungliga familjen som är med på det här, då äter de middag tillsammans kvällen innan och de övernattar då på Windsor Castle. Och alltså, de sitter i frysboxen nu och jag tror att det kommer bli knepigt för dem.
Nej, men det är en jättestor förändring. De är ju vana vid att ha en självklar plats vid bordet, om man säger så, vara en del av den kungliga familjen. Och det är klart att det här är någon åtgärd då som beskrivs som ett sätt att skydda kungafamiljens anseende och även kungahuset och monarkin i förlängningen. I alla fall under tiden som man då försöker reda ut de här problemen med eventuella ekonomiska kopplingar och så vidare. Mm.
Och jag har en spaning, jag ska inte säga att den är värd 1 miljon kronor, för den är inte så komplicerad. Jag tror att då prins William och Kate, som är ju då det framtida kungaparet, de har inte mycket till övers för Andrews familj, och jag tror att de kommer inte att på något sätt hålla dem nära sig, eller utan tvärtom. Det är ju drottning Elisabeths barnbarn, ska vi ju komma ihåg. Så de är ju kusiner.
Ja, visst. Och jag menar, båda de här tjejerna har ju varit jätteduktiga på att representera, för de har gjort det av och till. Andrew Mountbatten-Windsor var jättenoga med att de skulle ha alltså kungliga titlar när de föddes, och det har ju också varit så att han har lobbat för hela tiden att de ska ha representationsuppdrag. Jag tycker de har gjort ett kanonbra jobb, det har inte varit något fel på det överhuvudtaget, men det värsta som kan hända är ju att de nu blir portare då från kungliga sammanhang, även mer familjära sådana, födelsedagar, bröllop, dop och så vidare. Jag tror att det svider. Det blir ju lite som att föräldrarnas synder då spiller över på barnen. Jag kan inte riktigt förlika mig med det.
Nej, men man kan ju uppleva kanske att det finns ett högre syfte, brittiska monarkin, och detta är tvunget att göra i någon mening. Men det är ju, man får ju hoppas att de har någon slags privat konversation där de kanske säger att vi är tvungna att göra det här under viss tid när utredningen pågår. Eller jag vet inte. Mm.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Vad lever de på?
Nej, men båda prinsessorna har ju heltidsjobb. Prinsessan Eugenie, hon har ju i 10 år jobbat för Hauser & Wirth. Det är ett konstgalleri som är väldigt känt. Och prinsessan Beatrice, hon har grundat ett företag som fokuserar på AI. Det var därför hon också var i Saudiarabien ganska nyligen för att ha möten. Så att de är ju självförsörjande. Sen är de gifta med rika män också, så jag menar, det går ingen nöd på dem.
Nej, precis.
Det gör det inte.
Ja, och allting det här händer ju dem nu beroende då på deras föräldrar och då främst deras pappa eller far, Andrew, exprinsen. Och hans liv i kungahuset då från liksom uppgång till fall, ni vet bilden med honom i baksätet av bilen när han körs hem från att ha gripits, har ju kommit att bli smått ikoniska, historiska. Makt, pengar, misstänkta brott, kungahus och döttrar som får ta konsekvenser. En tragedi för många inblandade, men det råder febril aktivitet i Hollywood nu och streamingtjänster sen Andrews gripande. Manusförfattare står i kö för att få göra spelfilm av hela soppan. Det ska vi prata om alldeles strax. Vi är snart tillbaka. Netflix-serien The Crown blev ju succé. Serien vann ju ett 20-tal Emmy Awards över sina 6 säsonger. Ni minns ju säkert detta.
Oh ja.
Så här lät det i säsong 4 när Diana skulle berätta för drottning Elizabeth att hon var olycklig i sitt äktenskap. Drottningen ifrågasätter det för de ser ju så lyckliga ut på bilderna i tidningen. Men Diana förklarar att det här är helt annorlunda bakom stängda dörrar.
I'm struggling.
Struggling?
My dear, you just had a triumph.
I don't consider it a triumph if at the end of it my husband and I are wretchedly unhappy.
Alltså vilken serie. Men den är ju nedlagd.
Mm, kanske kommer den att återuppstå i alla fall i några avsnitt. För det råder som sagt febril aktivitet i Hollywood för att göra nya avsnitt som då ska handla om exprinsen Andrews gripande, hans uppgång och fall. Och Netflix överväger ett engångs specialavsnitt av The Crown efter förra veckans då dramatiska gripande. Men det här är också bara enligt uppgifter. Mm. Ingenting är hugget i sten här.
Och det sägs att även Disney Studios och Amazon MGM är intresserade av en filmatisering av fallet. En källa på Disney Studios säger: vi översvämmas av förfrågningar från manusförfattare som vill presentera den här historien för oss. Hollywood är med i en kapplöpning om att bli den första att producera en film om Andrew. Alltså det är ju inte...
Nej, men det är inte överraskande.
Nej, det är det verkligen inte. Den innehåller ju så oerhört mycket, hela den här historien.
Ja, men herregud, maktpengar, misstänkt brott, polisen som fick trampa så varsamt vid hans gripande, Epsteins offer, hans mäktiga vänner, döttrarna påverkas. Men det är bara... Allt finns i den här historien och soppan. Frågan är ju om man ska hantera att han fortfarande är misstänkt för tjänstefel. Det är ju inte klarlagt exakt om, vad, hur eller när han haft sex med unga kvinnor. Det är fortfarande, han är inte dömd för någonting.
Nej.
Och inte åtalad för den typen av brott heller. Vi vet inte vilken relation han haft med Jeffrey helt exakt. Vi vet inte någonting om ekonomiska transaktioner. Men det är klart, man kan alltid hänvisa till att det är fiction och påhitt.
Mm.
Men, och det är klart att det kan ju komma saker också under tiden som en sån här produktion pågår.
För det tar ju lång tid att skriva manus och man ska ordna hela produktionen och inspelningar och redigering och sådär. Men spännande är det.
Ja, det är klart det finns ett sug för det här och det kommer säkert bli en publiksuccé. Sen är det ju faktiskt så att det här pågår ju även när det gäller Marius.
Är vi tillbaka i norska kungen?
Nu drar vi till Norge igen för att på plats i rätten så har det varit både bokförlag, produktionsbolag, en skådespelare har varit på plats.
Jag har noterat det. Du har skrivit så mycket om att den här personen, skådespelaren, har varit på plats närvarande i princip varje dag.
Och sen är det också, under en av rättegångsdagarna nu så anklagade Marius Nora Haukland för att ha ett produktions- och tv-bolag med sig som filmar. Inte inne i rätten, för där råder ju fotoförbud. Men bland annat när hon då lämnade tingsrätten. Och det är väldigt dramatiskt då, för att hon blir omringad av alla journalister som vill ställa frågor såklart. Och så förs hon in i en bil då med en privatchaufför och sådär. Det är ju lite speciellt för att alla andra målsägande och vittnen och så vidare, de har ju lämnat tingsrätten via en mer anonym utgång. Men i det här fallet så gjorde Nora Haukland då en väldigt dramatisk exit, får man ju säga.
Mm. Med det sagt, det som du nu sa, produktionsbolag och skådis och så vidare i närvarande där under då rättegången, att det är väl inte helt osannolikt att det då skulle komma någonting även kring Marius rättegången.
Jag är helt övertygad om det. Det kommer det att göra. Om man tittar på antalet poddar som har gjorts inför rättegången och under rättegången nu. Som bara handlar om det. Och det har kommit böcker också innan rättegången. det är klart att det sitter något produktionsbolag där och redan jobbar febrilt med den här historien. Problemet är, tycker jag, att när man porträtterar nu levande människor och en sån här komplicerad process, det är ju lätt att trampa snett, tänker jag.
Ja, jag höll på att säga så här, och så ska man profitera på andra människors
olycka.
Men samtidigt så är det väl den världen vi lever i. Och vi satt ju nyss och sa också att det finns ju säkerligen ett sug efter en film eller en kort serie om Andrews liv, med tanke på alla de komponenter det innehåller.
Mm.
Det är väl så det är.
Mm.
Kungen, nu är vi i svenska kungahuset igen nu. Kungen vill ha mer pengar. I måndags så släppte kungliga hovstaterna sitt budgetunderlag för perioden 2027-2029. Där beskrivs hovets ekonomi som ansträngd, och anledningen uppges bland annat vara en minskning i besöksintäkter från då de olika publika verksamheterna, det skriver Expressen. Och också antas det bero på ett oroligt omvärldsläge och stigande inflation.
Mm. Hovet vill lägga 8 miljoner kronor per år under den kommande perioden på skydd mot stöld och skadegörelse. Och anledningen uppges vara kuppen mot Louvren i Paris i oktober förra året. Den minns vi ju alla, det var dramatik. I de kungliga slotten finns samlingar av olika typer av konst, och tillsammans uppges de vara värda ett antal miljarder kronor.
Vet du att jag kan inte sluta tänka på det här?
Med Louvren?
Nej, jag kan inte det. Och det beror ju väldigt mycket på att liksom föremålen inte har hittats.
Ja.
Det är ju... På tal om film. Eller liksom,
och det var ju kungliga juveler som stals.
Ja. Och vi satt ju här och diskuterade. Man hörde väldigt många superkunniga experter prata om huruvida man liksom plockar isär dem eftersom de är igenkänningsbara och säljer dem i delar, och vad det innebär och för historiska konsekvenser. Alltså det vill säga att vi tappar en del av vår historia. Mm. Tror du att de kommer hitta några föremål?
Nej, nu är det för sent. Alltså nu är de isärmonterade och såld juvel för juvel. Alla gånger. De hade ju lite otur, rånarna, för de tappade ju ett...
Otur?
Vi hade inte. De tappade ju ett diadem, en tiara, när de försökte fly. Eller försökte fly, de flydde ju.
Ja.
Den blev lite skadad, men det finns ju i alla fall kvar. Men det är många... smyckesätt som är helt bortraderade ur historien.
Alltså jag tycker det är så deppigt.
Ja, det är det.
Det var ungefär samma känsla som jag kände när börshuset i Köpenhamn brann ner, som var ju otroligt arkitekturiskt fascinerande. Jag vet inte. Sånt händer, livet händer och historien går vidare, men det känns väldigt tråkigt. Okej, tillbaka till detta med att svenska kungahuset vill ha mer pengar. Förutom då de här 8 miljoner kronorna till skydd mot stöld och skadegörelse, så vill de också ha mer pengar för personlig säkerhet och till Victorias 50-årsdag. Hovet planerar att lägga 5 miljoner kronor per år på den ökade personliga säkerheten, och så vill de ha 4 miljoner kronor till då firandet av Victorias 50-årsdag.
Ja, hovet vill ha ett extra anslag för firandet helt enkelt. Och i budgetunderlaget framgår det att kronprinsessan kommer att uppvaktas på slottet, men att man också planerar en rad publika aktiviteter och flera länsbesök. Det låter ju intressant, tycker jag, att de vill sprida firandet över landet. Att Sveriges blivande drottning fyller 50, det är en stor grej. Hon är blivande statschef, och det kostar, ett publikt och offentligt firande, det kostar pengar. Och om man sätter det lite i jämförelse med det kungliga bröllopet 2010, så vet vi ju att regeringen sköt till 10 miljoner kronor till bröllopet. Nu vill de ha då 4 för födelsedagen. Vi kan nog anta att det blir ett stort och pampigt firande.
Mm. Nu sätter jag mig på tvären.
Mm.
Mm. Jag vet inte. Det är någonting som jag tycker är lite stötande med detta. Är det ett rimligt äskande, tycker du?
Ja, men det är det väl på ett sätt. Det är ju många som vill fira tillsammans med kronprinsessan. Hon är ju superpopulär. Det hade blivit ett ramaskri ifall hovet inte gjorde någonting, om man inte fick uppvakta henne. Sen är det svårt med det här med summan. Det vet jag inte. Jag har ingen insyn i hur planerna ser ut eller detaljer eller någonting ännu. Det är klart att den i allas öron låter hög, så är det ju.
Men alltså, det är inte så att jag stöter mig mot tanken att hon ska fira sig klart 17, kronprinsessan Victoria ska ha ett hejdundrande kalas och middagar och sjung och sång och allt. Men det är inte det, Jenny.
Nej, okej. Okay. Ja.
Det är att jag stöter mig på beloppet. För det första så har de en väldigt stor privat förmögenhet.
Ja, jo, det har de.
Det är ju inte som att det kommer som en överraskning att hon fyller 50.
Nej, det gör det inte.
Nej, det har man ju vetat i liksom väldigt många år.
Ja.
Och jag fattar att det är en stor publikhändelse och det finns många som gillar kungahuset, men det finns ju också de som är mer tveksamma. Och så ska de vara med och betala. Det är alltid det här med pengar. Jag vill inte vara en sån nitisk person som diskuterar kronor och ören, men jag tycker att det är att ta i från tårna i dessa tider vi lever i nu. När folk har höga elkostnader och med allt som händer i världen så ska de fortsätta vara höga, mer eller mindre. Vi har haft en inflation. Nej, jag vet inte.
Nej, men jag förstår absolut ditt argument. Jag tror att många har samma tankar, särskilt som du säger i dessa tider.
Kan man inte ha ett mer modest firande och också göra en grej av det?
Ja, men jag tror... Ja, men alltså jag köper ju din argument, absolut. Jag tror man också får göra... Man får skilja på person och institution. För det är ju egentligen inte Victoria vi firar, utan det är ju kronprinsessan, Sveriges blivande statschef. Det är ju henne som symbol vi då lyfter fram, och det är det som kommer kosta.
Okej,
men är det rimligt? Ja, man får väl kolla på det statsskick vi har och hur det funkar. Och, och är vi beredda på att lägga x antal ören per person för att fira Sveriges blivande drottning? Det är ju en komplex fråga,
ja,
absolut.
Okej, jag backar lite här, så får jag gå tillbaka på kammaren och fundera över mitt resonemang. För att uttrycka mig lite diplomatiskt. Diplomatiskt, jag fattar hela grejen, det är inte det. Men,
nej, men
jag tror att man ska vara lite försiktig med också liksom ta i för mycket.
Ja, alltså argumenten från båda sidor är akkurata, om man säger så. Alltså det är ju...
Akkurata? Vilket land hamnade du
nej,
i?
Nej, men det är ju helt legitima argument från båda sidor. För att vi kommer alltid hamna i den här diskussionen vad skattebetalarna ska betala och inte.
Ja.
Och det är stora summor vi pratar om. Samtidigt får man sätta det då... Alltså, för jag köper båda argumenten. Samtidigt får man sätta det i perspektiv. Liksom, vad är det vi firar? Det är ju inte Victoria privatpersonen. Jag tror att hon... absolut slänger ut en god summa pengar på en privat middag eller fest och så. Men det är det här offentliga firandet som kostar.
Okej. Som sagt, jag får gå tillbaka till kammaren. Ett annat firande som sker redan i år, det är ju kungens 80-årsdag. Och nu har vi fått reda på lite mer hur detta ska firas.
Det sker ju på Valborgsmässoafton 30 april och det blir både ståtligt och pampigt. Dagen inleds klockan 10 på förmiddagen och pågår fram till midnatt. Det blir både kunglig festlunch i Stockholms stadshus och galamiddag på slottet med utländska kungliga gäster.
Mm, och det ska bli någon ypperlig, mäktig sånghyllning på Norrbro med hela 6 körer från hela landet. Men angående det här med utländska kungliga gäster, vilka kan vi vänta oss kommer att vara på plats?
De närmaste. Våra grannländer, säkerligen Nederländerna. Och, alltså, vi har ju förgreningar, svenska kungahuset har ju förgreningar och släktskap med nästan alla kungahus. Vid en sån här middag så får man nog göra ett gott urval helt enkelt. Men de närmsta.
Är det det som avgör vilka som blir bjudna de närmsta? Eller det måste väl ändå finnas vissa relationer man vill underhålla i någon mening?
Ja, absolut. Men jag menar, Danmark, definitivt. Norge, ja. Nederländerna, Belgien. Alltså...
Spanien?
Beror på hur stort de planerar att göra det.
Ja,
är det så att de ska göra
det? Det spanska kungahuset.
Jo, visst, vi står dem nära, men det är ju liksom lite mer avstånd än om man till exempel jämför med Nederländerna och Danmark och Norge.
Då kommer vi till norska kungahuset.
Ja.
Det är ju en speciell tid i det norska kungahuset.
Det är det.
Vilka kommer komma därifrån?
Kungaparet. Alltså det här är ju...
Alltså Harald och Sonja.
Harald och Sonja. Det här är ju då en svensk kung som är... Nu passerar 80-strecket. Han... fira med sina gelikar, såklart. Men samtidigt, jag menar, kungaparet av Nederländerna, de är ju lite mer Victorias generation. Men
nu, stopp på belägg
ja,
här.
Ja, vad ville du ha ut
ja,
av detta?
Ja, du försöker hoppa över
nej.
Det här nu, det får du inte.
Nej.
Håkon och Mette-Marie.
Alltså, hade inte det här hänt så tror jag nog säkerligen att de hade kunnat vara på plats också. Men nu är jag lite mer osäker. Jag beror på vad som händer innan april, sista april.
Sen kanske beror, Mette-Marit har ju sin sjukdom också, lungfibros.
Ja, men det är en lätt sak att använda det utan att det blir diskussioner i offentliga diskussioner kring
alltså det. Skulle Håkon komma själv utan Mette-Marit så skulle, och det kanske finns absoluta legitima skäl för det beroende då på att hon inte har hälsan riktigt, men det skulle också bli väldigt mycket spekulationer. Så här, är det på riktigt? Är det det som är det riktiga skälet?
Ja, det kommer vi, den frågan kommer alltid komma när det gäller henne och hennes sjukdom. Så är det ju.
Men firande blir det?
Det blir ett hejdundrande firande.
Okej, vi går över till Meghan och Harry. De har varit i Jordanien på en välgörenhetsresa för att besöka ändå en rad välgörenhetsorganisationer. Det har ställts frågan om det här var ett smart drag eftersom det då sker samtidigt som brittiska kungahuset, de har ju haft det minst sagt besvärligt efter gripandet av ex-prins Andrew och den skandal som skuggar sig över hela det brittiska kungahuset. Vi har ju pratat om det i detta avsnitt tidigare angående då Andrews döttrar och Jean och Beatrice.
Om det var ett smart drag eller inte. Såna här resor, de planeras ju långt i förväg. Däremot kan man ställa sig frågan om de agerar i egenskap av att vara kungligheter eller om de helt enkelt använder sin position för att på riktigt uppmärksamma frågor om mänskligt lidande. Här tror jag vi får vara generösa och säga att det är nog både och faktiskt. Prins Harry har ju tidigare visat att han engagerar sig i såna här frågor precis som hans mamma gjorde. Prinsessan Diana, att det var viktigt. Och det är uppenbarligen viktigt för honom. Han har ju inte släppt det trots att han lämnat kungahuset. Samtidigt så gav den här raden av besök på olika välgörenhetsorganisationer oändliga fototillfällen. Så är det ju.
Det tror jag Meghan gillade.
Ja, men det finns ju ett syfte med det för alla parter helt enkelt.
Men prins Andrew verkade genuin på så vis, liksom det som du sa, och man upplever honom som väldigt genuin när man har hört honom från olika såna här välgörenhetsorganisationer och besök av dem, eller så att säga hans engagemang för dem. Men det blir också förvirrande vilken egenskap han genomför den här resan. De har själv uppgett att de befann sig i Jordanien på inbjudan av WHO och då dess chef, Dr. Tedros. Meghan och Harry medverkade på ett evenemang också på brittiska ambassaden, och så här rapporterade Daily Mails utrikeskorre Nick Pisa på plats.
They are no longer working members of the royal family since they stepped back in 2020, so there was no UK government involvement. Although, interestingly, there was a reception held at the UK ambassador's residence here in Jordan, a reception for the Duke and Duchess of Sussex and for the World Health Organization president, which did raise eyebrows, obviously, back in London.
Och parets egen pressrelease löd, enligt då brittisk press, vid solnedgången anslöt hertigen och hertiginnan till tjänstemän från Världshälsoorganisationen och ambassadpersonal vid den brittiska ambassadens residens för iftar. Då dag ett avslutades med en förnyad känsla av brådska och beslutsamhet.
Alltså det är så tjusiga, tjusiga pressreleaser.
Jag höll nästan på liksom tungvricka med här.
Ja.
En källa säger att det var WHOs chef som hade bjudit in dem då till brittiska ambassaden i Amman, inte ambassadören själv. Det här är liksom viktiga skiljelinjer i den här världen.
Det är det faktiskt. Det kan spela stor roll. Samtidigt, oavsett vem som bjöd in dem, om det var ambassadören själv eller Världshälsoorganisationens chef, det spelar nog ingen roll för kung Charles och prins William, för det blir ett problem för dem ändå. Det här paret agerar ju på egen hand. De har inte ett uppdrag från kungahuset. Kungahuset kan aldrig veta vad de, Meghan och Harry, säger eller vad de gör på de här resorna. Det är klart det kan störa andra relationer mellan kungahus. Och framförallt en förvirring från både inbjudande part och alla runt omkring. Är de kungliga eller är de inte, och varför är de där? Och brittiska kungahusets relation med jordanska kungahuset, det är ju väldigt starkt. Jordaniens nuvarande kung Abdullah II, han har ju väldigt starka band till brittiska kungafamiljen. Han är nära vän med kung Charles. De träffades under ett officiellt besök i London i fjol bland annat. Och kronprinsen Hussein, han är också nära vän med prins William, de var ju på deras bröllop och sådär.
Men vi ska säga att på den här resan då, den enda medlemmen som hade rapporterat som av då den jordanska kungafamiljen som Harry och Meghan träffade kort, det var prinsessan Basma bint Tahalal, en moster då till den nuvarande kungen. Och det var i samband med ett besök på ett av de här besöken de hade i Jordanien. Men samtidigt så jag upplever det här ändå som lite genomtänkt från Harry och Meghan. Jag säger inte att det är fel. De agerar ju utifrån sina egna intressen och det är ju ganska uppenbart att de vill uppfattas som kungliga. Jag menar, Meghan, hon strösslar ju med den här titeln, hertiginnan av Sussex, och kör då lite i sitt eget race. Men det är ju inte på uppdrag av brittiska regeringen eller det brittiska kungahuset.
Nej, det är det ju inte. Och utrikesdepartementet, de har avböjt att kommentera det här 2 dagars besöket då i Jordanien. För detta Tory-ministern Tom Lofton sa till Daily Mail att det var helt olämpligt att Harry och Meghan var gäster, med tanke då på parets påstående av att vara vanliga medborgare. De är inte arbetande kungligheter, de representerar inte brittiska regeringen eller brittiska intressen. Och de har också en förmåga, säger då Tim Lofton, att säga saker som gränsar till det politiska.
Och det här med gränsen till att agera politiskt eller uttala sig politiskt på något sätt, det ska vi prata om lite mer om en stund. Vi ska få höra hur Channel 4s reporter på plats i Jordanien berättar om vad prins Harry sagt till honom under resan. Ja, det här med gränsen till att bli politisk. Vi har ju pratat om det tidigare igen när det gäller svenska kungafamiljen. För vi har också fått väldigt många frågor. Det var bland annat i samband med att kungen var i Brasilien på klimatmötet. Och även delvis när de var på det här besöket i Toronto, kungaparet i svenska. Men vi ska ta och lyssna till. Vi går tillbaka då när det gäller prins Harry och Meghans resa i Jordanien. Och så här rapporterade Channel 4s reporter på plats i Jordanien.
They are walking a diplomatic tightrope. Prince Harry's people did not want him answering questions about Israel. The prince did not want to answer questions about his uncle, Andrew Mountbatten-Windsor, and his relationship with Jeffrey Epstein, because the fear is that then every headline would be about that and not about what is unfolding in Gaza and the refugee camps here in Jordan.
Paul McNamara berättar här hur prins Harry balanserar på en diplomatisk linje. Harrys medarbetare ville inte att han skulle svara på frågor om Israel. Men när McNamara då pratade med prins Harry, som i övrigt inte ville kommentera ex-prins Andrews relation med Epstein, eftersom rädslan då är att varje rubrik skulle handla om Epstein och Andrew och inte om det som utspelar sig i Gaza och i flyktinglägren här i Jordanien.
Mm. Hur ska vi tänka kring det här, Jenny? För det är ju inte som, nu är ju det en reporter som återger en konversation som han har haft, eller liksom ett samtal med prins Harry. Men just nu gäller liksom Gaza och det som pågår där, jag upplever inte att det är samma sak som att kommentera en kanske en pågående klimatkris som kunglighet och uttrycka en oro för det. För det är ju någon på det viset. Det är ju en otroligt infekterad pågående kris i Gaza. En konflikt som ger väldigt stora politiska ringar på vattnet i det här området. Och framförallt då för människor och mänskligt lidande. Jag tycker det blir lite rörigt här. Hur ska vi tänka?
Nej, men här får ju prins Harry och även då Meghan verkligen hålla sig på mattan så att de inte kliver över i det politiska. Och samtidigt så är de inte en del av kungahuset, så det blir ju också komplicerat om de ska förhålla sig till samma regler som de kungliga. Samtidigt vet Harry att säger han någonting politiskt så kommer det trots allt återspegla sig på brittiska kungahuset. Han har en prinstitel. Det måste vara oerhört komplicerat för honom att navigera i det här. Det blir väldigt, väldigt rörigt.
Och det blir ju också så att om de åker på sånt här besök så blir det också i betraktarens ögon med dem de möter. Hur de uppfattas, vilka de är. Ja. Är de vanliga medborgare eller är de en del av kungafamiljen? Alltså lite svårt också för andra människor som möter dem.
Otroligt.
Och det är ju behjärtansvärt. Det är ju de uppmärksamma en fråga om liksom mänskligt lidande och så vidare. Men jag tror nog att han ska fundera lite på vilken roll som han och Meghan ska ha. Vi ska nu ta en lyssnarfråga. Jag tyckte den var lite härlig, Jenny, så jag tog med den. Den är från Ida i Helsingfors. Hej Marie och Jenny, hälsningar från Helsingfors.
Hej!
Hej, jag tyckte det var så roligt.
Härligt.
Underbart.
Vi har lyssnare från Finland, vad kul.
Absolut. Ida skriver så här. Jag har några frågor angående de nordiska kungafamiljerna och deras relation till Finland. Vet att kung Carl Gustav och Silvia brukade tillbringa somrarna här i södra Finland på 80- och 90-talet. Min pappa, Ida berättade, att hennes pappa har sett kungen och drottningen vara ute och fiska i Kyrkslätt. När han var med och ute i båten i början av 90-talet. Han har berättat, Idas pappa har berättat det för honom. Jag tyckte det var lite kul kuriosa. Prinsessan Victoria är ju här ibland på besök. Men hur är det med Madeleine, Carl Philip och de andra nordiska kungafamiljerna? Hur den relation har de till Finland? Har de varit här på besök ofta?
Ja, men spännande, spännande. Det stämmer ju att kungen och drottningen semestrat i finska skärgården när de var yngre. Jag har ju fått berättat för mig att det varit några av de bästa lediga dagar de har haft på den tiden då. De har varit där med segelbåt, och om jag då kan lita på de här uppgifterna som jag har fått genom åren, så har det varit så att drottning Silvia, hon lagade ihop delikata måltider nere i kabyssen. Säger man kabyssen?
Ja.
Om köket? Ja. Och kungen då, han älskade att fiska upp dagens middag. Jag har till och med gamla tidningsklipp hemma från, ja det måste vara tidigt 80-tal då.
Såklart du har.
Ja, eller sent 70-tal. När någon faktiskt lyckats ta någon bild av dem då i södra Finland där. Så att de verkar ha tyckt om det jättemycket. Sen då, sen andra delen av frågan, det var ju det här med kungabarnen då. Victoria har ju varit i Finland, absolut på besök. Däremot har jag inte hört lika mycket om Madeleine och Carl Philip. På något sätt, nu får ni rätta mig om jag är fel, men jag kan nog säga så att Carl Philip och Madeleines relation till de andra grannländerna, Danmark och Norge, är nog starkare än den de har till Finland. Samtidigt så är relationen till Finland väldigt viktig, både för svenska regeringen och för kungahuset också då, i förlängningen. Och ganska nyligen så var ju Alexander Stubb, presidenten, och hans fru på statsbesök i Sverige. Otroligt, otroligt trevligt statsbesök. Och där kunde man också märka att personkemin då mellan Stubb och kungen till exempel, den var ju fantastisk. Så att det finns ju också, det finns ju en värme, en vänskap, ett släktskap på något vis mellan Finland och Sverige. Vi har ju hört ihop en gång i tiden. Man tar väldigt seriöst på den här vänskapsrelationen. Men jag har som sagt inte hört jättemycket om att Madeleine och Carl Philip skulle resa ofta till Finland eller besöka landet så. Det har jag inte.
Jag tycker de ska åka till Finland. Det är ett fantastiskt land. Och jag har varit där många gånger, för jag har vänner i Helsingfors bland annat. Med omnejd.
Ja.
Och det är vackert och roligt. Och det är ett härligt folk.
Ja, men skoja. Jag har en så himla...
Kan man säga så? Det är ett
härligt
folk.
Jo, det kan man.
Man bara pratar om alla människor.
En jättefin nära vän till mig är finlandssvensk. Underbar. Och det finns ju, men här i Stockholm finns det ju också en stor grupp finlandssvenskar som bor och lever här. Och underbara människor.
Ida, vi blir glada över din mejlfråga. Härligt att höra ifrån Finland och Helsingfors. Skicka oss gärna frågor, alla ni andra också. Och då är det till kungligt@aftonbladet.se eller då till Jennys Instagram som är...
Kungligt med Jenny.
Där händer det grejer på din Insta.
Ja.
Jag är inne och luskar där ibland.
Ja, det är bra det.
Jag tycker du är helt fascinerande, för du är så aktiv och besvarar frågor och lägger upp bilder som man inte heller alltid ser i andra, vad ska man säga, medierapporteringen. Så gillar man kungligt, så häng där kan jag säga. Okej, ska vi ta och säga så för idag?
Det gör vi. Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.